Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, if you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker is going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers med lite härlig whiskyröst idag. Jag får skylla på sjukdom. Den kommer ju väldigt lägligt här också. Jag ska springa ett lopp på lördag och vi spelar in då på... Det var ett tisdag kväll idag faktiskt på grund av lite olika orsaker. Här sitter jag med en förkylning som inte går bort och på lördag ska jag ut och tävla. Så det känns lite sådär. Hur är läget med dig Fabian? Är du frisk eller har du några whisky i kroppen?
Ja, jag är frisk. Du vet, jag har tagit av mig brallorna som vanligt. Man ska alltid podda i kallingar. Det är då man har bäst fokus.
Det är tur att kameran bara filmar in över det.
Exakt. Ja, men sekt med förkylningen där, men det är väl bara att köra på. Vad är det värsta som kan hända? Ja. Hjärtinflammation, det är väl okej.
Ja, men precis. Det kan ju bli ganska allvarliga konsekvenser faktiskt. Jag tror att det var så det började. Ja, det här är totalt ointressant för lyssnare, men jag tror att det var så det började. Att jag var tränad och kände lite i halsen och sen var det ju betydligt värre efter det. Strunt samma, det är inte det vi ska prata om i veckans avsnitt. Vi är ju inte sådana podd som håller på och pratar så mycket allmänt om vad som har hänt i våra liv i veckan som en del gör. Jag känner ju några här, inga namn nämnda, som gör 2 timmars poddar och börjar de alltid med 20 minuter. Vad hänt i veckan? Och pratar volleyboll och ungarnas fotbollslag. Och, ja, i min värld så är det inte det. Det är därför man lyssnar på podden.
Oj, storsågning här! Storsågning. Dags att göra ovänner i Sveriges finansvärld.
Ja, nej, men ingen vet ju vilka jag pratar om. Ingen nämnd, ingen glömd. Vi ska prata om Credit Suisse. Det kommer ju såklart bli så. Det kanske blir lite kortare avsnitt idag också på grund av det här sjukdomen och lite andra skäl. Men Credit Suisse, vi måste ju såklart följa upp det vi pratade i förra veckan om Silicon Valley Bank och den här bankkrisen som var stundande. Då nämnde jag bland annat att Credit Suisse nu också hade kommit ut med lite orosmoln och ja, i veckan har ju helt... De har ju köpts upp helt enkelt. Det ska vi prata om.
Ja, och det är väldigt, väldigt kul här att studera om det finns någon swiss-tematisk risk.
Åh, snyggt. Det brukar jag som står för den där. Nej, så kommer det bli lite kommentar kring EG7. Kanske lite sen på bollen här, men vi ska kommentera den lite grann. Det vart ju inte så kul med den rapporten. Vi kommer prata om lite andra grejer, bland annat lite lärdomar från Joel Greenblatt också, en av våra favoritinvesterare. Och med det så ska vi köra igång dagens avsnitt, men innan det vill vi påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid en analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Ja, vi hoppar väl direkt in på veckans tre snabba. Och jag tänkte faktiskt följa upp på ett ämne, Fabian, som vi pratade om. Det var du som pratade om det för typ 100 avsnitt sen. Jag hittade inte exakt vilket avsnitt det var. Då pratade du om någonting som kallades för Ghost Kitchens, eller Cloud Kitchens, för att man kallar det också, för att det skulle vara coolt med molnet och sådär. Men Ghost Kitchens är väl det som har fastnat. Och börja med, vill du inte förklara för lyssnarna, vad var en ghost kitchen för någonting egentligen, för de som har glömt det?
Jo, absolut. En av de dyraste liksom, delarna av en restaurang är ju såklart lokalen och personalen. Och vad ska man göra då för att spara pengar? Ja, det är ju att slopa lokalen och slopa majoriteten av personalen. Så det du har i stort sett är ju bara liksom, kockarna. Och sen skickar du ut maten som hemleverans, och ofta via Deliveroo eller liknande, så anställer inte någon att göra det. Och därmed blir ju liksom hela den här verksamheten mycket mer lönsam än vad det tidigare var. Ofta är det ju så att du också har ett kök för flera så kallade restauranger. Och egentligen bara ett kök, de kallar sig olika saker, olika typer av liksom mat och teman och liknande.
Precis.
Men det är samma kockar. Jag har sett någon ghost kitchen, de har 100 restauranger. Det här är ju Kalifornien, 100-200 restauranger, samma kockar gör samma mat, skickar ut samma liksom hamburgare fast det är på 12 olika så kallade restauranger. Det är rätt roligt.
Ja, precis. Och det är faktiskt precis den biten jag tänkte prata lite grann om. För jag minns när du pratade om det där så såg jag inte riktigt börskopplingen till det kanske. Det är ett intressant koncept. Jag tycker dock inte man har stött på det så mycket, men det är mycket mer vanligt i USA, kanske också i England och sådär där du är. Men det som var intressant egentligen med det här, för som du säger, man behöver då inte spendera lika mycket pengar på sitt kök och så vidare. Men det finns en annan vinkel också som jag inte tror att vi tog upp då, men som man har sett nu har blivit realitet. För att innan trodde jag att mest att ja, men det här är liksom specifika restauranger som gör någonting och så har de ingen serveringsdel helt enkelt. De kör bara liksom leveranser. Men det här är ju faktiskt också ett sätt för kanske lite utdaterade eller liksom lite halvtråkiga märken att branda om sig också. Det finns ju möjlighet just att branda om sig genom, som du säger, att skapa flera nya märken fast i samma restaurang. Och det här såg jag just för att bland Dennis, alltså Dennis, den här snabbmatskedjan i USA, den kan man väl knappast säga att det är liksom någon förstklassig snabbmatskedja. Och det finns ju massa andra, IHOP och Applebee's, som bland annat ägts av börsnoterade Dine Brands.
Ja, Dennis går ju till att käka på klockan 5 på morgonen när du varit ute på en riktig redig utekväll och du har 3 blå tider du inte vet var de kommer ifrån. Det är då du går till Dennis och klämmer en stabil frukost.
Nej, men exakt. Men ett enkelt sätt då för Dennis att liksom hotta upp sin restaurang lite grann, det är ju att då skapa ett separat märke, ta en liten subdel av deras meny. Vi kan ta ett annat exempel, IHOP till exempel, som är en annan sån här snabbmatskedja. De har ju grilled cheese mackor, alltså såna här, ja, mackor med ost helt enkelt.
Varma mackor.
Varma mackor, precis. De har ju redan det på sin meny som tidigare. Men det är ju ingen som scrollar in i Foodora-appen eller Volt eller Uber Eats eller vad den har och tänker att, jag ska beställa en IHOP-macka eller en Dennis-macka. Men då har de hittat på nya märken. I IHOPs fall heter de Thrilled Cheese. Och då är plötsligt låter det som att, oj, det här är någon liten nischad grilled cheese-ställe. Där vill jag ju verkligen ha en macka från. För det vet man ju själv om. Man hittar man så här riktigt nischat som gör Sveriges bästa napolitanska pizza eller Sveriges bästa kebab eller någonting. Då vet man att, oj, det här kommer vara förstklassigt liksom. Så då har de hittat på sådana märken. Så då kan de ju plötsligt de kan dela upp sin meny i massa små subdelar. Och så säljer det som att det vore en separat restaurang. Sen kollar man adressen. Vart ligger den här? Ja, det kommer direkt från Dennis.
Det är ju genialt.
Ja, ja. Och IHOP till exempel, de har ju då thrilled cheese. Jag såg Applebee's har Cosmic Wings, där de bara då säljer sina chicken wings. Sen faktiskt också YouTuber Mr. Beast, som vi plockat upp tidigare på den också, en av de mest sedda på hela YouTube. Han kör ju sitt koncept Mr. Beast Burgers. Han har ju egna hamburgerrestauranger. De visar sig också, han använder ju också ett antal liksom underleverantörer kan man säga, andra kök för att leverera sina hamburgare. Han har ju inte egna hamburgerrestauranger. Jag tyckte det var lite intressant grej där om Ghost Kitchen som vi pratat om tidigare, och nu har man sett det här faktiskt, att ja, men stora börsbolag är ganska tråkiga, kanske all menyer liksom kan faktiskt branda om det lite grann, återanvända sin kök till att bli lite mer, lite coolare helt enkelt i de här hemleveransapparna. Det förändrar marknaden helt enkelt.
Ja, och för Mr. Beast, det är ju egentligen bara nya tidens franchising. Folk får använda hans bild och brand för att sälja burgare.
Ja, men verkligen. Sen tänkte jag hoppa vidare till Joel Greenblatt som jag pratade om. Han är väl mest känd för sin Little Book That Beats the Market, där han då uppfann The Magic Formula, det vill säga den här, det är två stycken nyckeltal egentligen, och sorterar man på dem får man fram ett gäng bolag. Tar man de billigaste bolagen på den listan så har det överpresterat marknaden i stort. Det här har vi pratat om i flera poddar tidigare. Han själv drev ju en fond bland annat, vad heter de, Gotham Capital va?
Jajamän.
Om jag inte minns fel, ja. De hade ju ett kagger på nästan 50%, alltså 50% avkastning per år i snitt i 20 års tid. Det är ganska galet. Och han har ju faktiskt undervisat på Columbia University. Och därifrån så tänkte jag bara plocka fram några av de bästa lärdomarna tycker jag från den kursen. Det går ju att tillgå det här materialet och titta på det.
Ja, det finns en väldigt bra PDF man enkelt kan hitta där det i stort sett är... Ja, alla hans föreläsningar är nedskrivna som text. Som man bara kan scrolla igenom som en bok.
Ja, men och då får du fylla på det om du tycker att det var några andra grejer han har tagit upp som jag inte har fått med här. Jag tänkte hålla det ganska kort då. Men för det första tycker jag att hela grunden egentligen i hans kurs, det handlar egentligen om att, alltså grundprincipen handlar om att det är värdeinvestering. Att du ska köpa ett bolag till rabatt. Om du köper ett bolag till rabatt, alltså till ett lägre värde än vad den handlas till, så kommer det över tid att tjäna pengar. Det är liksom hela grundbulten egentligen. Och den är ju knappast ny för någon som lyssnar varken på den här podden eller något annat inom finans. Så att hela tesen att du måste använda sunda bolagsvärderingar. Men det som jag tyckte var intressant som handlar till här, för många pratar om det här med effektiva marknadshypotesen. Hur kan det egentligen uppstå felprissättningar när alla har samma information? Hur kan du egentligen skapa alfa när det liksom som sagt alla har samma information? Idag är det ännu enklare med tjänster som börsdata och liknande, så kan alla bara klicka fram och sortera fram vilka liksom bolag som är billigast just nu. Så hur skapar man då alfa i frågan? Så hur skapar jag överavkastning egentligen när alla har samma siffror och kan göra samma typ av värderingar? Ja, ett sätt man brukar kunna framea på är att prata med, ja, men det handlar ju om att gissa framtiden. Men Greenblatt formulerar det på så sätt att han säger att det handlar om två delar. Det har värdering, men det har också kontext. Och han själv säger att han är ganska medelmått egentligen på att göra värderingar, men ganska bra på att sätta saker i kontext. Och det tyckte jag var ganska intressant, ett filosofisk fråga liksom, att man måste egentligen sätta saker i kontext också. Och fundera på, för samma person, flera personer kan se samma siffror, men ur olika kontext, olika sammanhang. Och därmed då göra olika framtida värderingar av det här också, eller framtida prognoser på det.
Och det märker man ju jättetydligt bara i den här podden. Du kan pitcha ett case, jag kan pitcha ett case. Den andra kanske inte nappar, eller lyssnaren inte nappar. Men man själv tycker att det är toppen case. Så att det är jättesvårt att säga att det här är liksom caset för alla. Det finns ju inte. Utan du måste ju ha den här bakgrunden och kontexten för att kunna bygga en conviction och verkligen förstå vad riskerna är och framförallt vad uppsidan är.
Ja, och förstår du också var kommer de här prognoserna liksom ifrån? Vilken kontext? I vilken värld? Varför ska det här bolaget växa 10% framåt, inte 20% framåt och så vidare? Sen det andra som du säger, att man kanske inte fastnar för alla pitchar. Det är också jätteintressant, för det leder oss fram till nästa grej. Och det är ju egentligen att Greenblatt också säger, förutom att han då är duktig på att sätta saker i kontext, så menar han också på att han är väldigt petig med vilka bolag han väljer. Och det här är ibland det svåraste för oss investerare, tycker jag man känner igen själv. Det är så himla lätt att ryckas med en bra story. Man hör en bra pitch, ett bra case, och tycker man, wow, det där måste jag. Så stoppar man in pengar i det. En vecka senare eller månad senare så går den ner lite axeln, och så funderar man på, varför köpte jag det där egentligen? Och så har man inte riktigt koll på läget. Eller så hittar man en ny, mer spännande story, så hoppar man vidare på det. Och det är väldigt lätt då att börja förlora pengar om man helt enkelt hoppar från tuva till tuva. Och det Greenblatt säger, det man ska göra, man måste vara extremt petig och framförallt hålla det enkelt. Det finns det där klassiska uttrycket KISS, keep it simple stupid. Man ska hålla det väldigt enkelt. Du ska titta på enkla bolag som är lätta att prognostisera, och så köper de när de verkligen är ett fynd. Även fast du väldigt gärna vill, det hamnar jag ofta i tycker jag, att man ser någonting, räknar på och säger, ah, det är inte superbilligt, men det är helt okej. Okay. Och så känner man, men jag vill så gärna köpa det, för jag tycker det verkar så intressant, eller att det är så mycket tid på researcher och som helst. Men man måste verkligen hålla sig där och vara lite pragmatisk och vänta sig, nej, om det inte är billigt så är det inte billigt. Där är ju liksom, det är inte så konstigt att Buffett är en av de rikaste i världen, för det är ju det som han är kung på, känns det som. Han kan ju verkligen sitta på händerna och bara vänta på att någonting ska ske. Det är som lite nu med alla de här bankerna som faller, så har det ju skämtats ner. Så du la ut något häromdagen bland annat, till exempel, om att Buffett sitter väl bara redo nu och väntar på att alla de här regionala bankerna ska komma och be om pengar. Han sitter ju på en enorm kassa, tillräckligt i princip för att köpa upp halva Stockholmsbörsen, eller om det var hela Stockholmsbörsen. Och alla har undrat, varför köper han inte någonting? Alltså han måste ju skapa avkastning från de här pengarna. Men han klarar ju av, han kan sitta på händerna och strunta i vad resten av världen tycker. Han litar på sin process. Vilket för in mig på den tredje punkten, och det är just våga lita på processen. Greenblatt lyfter bland annat upp något exempel i den här kursen på en jätteduktig förvaltare som över tid hyrades som en av de bästa på Wall Street under sin period. Men i hans första 3 år så underkastade han stort och folk undrade vad han höll på med. Men det är ju så, om du har räknat rätt, om du tycker att marknaden har prisat någonting fel, ja, det finns ingenting som säger att det här kommer prisas in inom närtid. Ibland måste du faktiskt sitta och vänta väldigt långa perioder. Och då måste man ju helt enkelt våga stå emot. Tro på sig, lita på den värdering man har gjort. Och det, även om det känns jättetråkigt att underkasta under perioden, så måste du hålla dig till den process du har. Och som sagt, det är det Buffett också som sagt är mästaren på. Och det är ju tack vare det här också kan man väl lite säga då, att volatilitet är din bästa vän. I volatila portfölj kommer svänga upp och ner i värde väldigt mycket under ett år. Och det kan du ju nyttja för att faktiskt plocka in de här bolagen du håller på att kolla på till lite bättre pris om du har lite tålamod.
Ja, någonting som jag märkte själv hjälpte mycket i min investeringsresa, det var ju att liksom inse att många av de mest kända så kallade tradörerna och investerarna inte skilde sig åt så mycket egentligen. För att i slutändan så kollar alla på risk i jämförelse med reward. Och jag kommer ihåg när jag läste om Paul Tudor Jones, rätt känd trader, en av de mest framgångsrika någonsin. Men han sa i stort sett att han kollar bara, han köper bara case där det finns en 1-5 risk-reward ratio. Och det innebär i stort sett är att han kan ha fel. Alltså i stort sett handlar det om att för varje hunka du satsar kan du tjäna 500 spänn. Och det innebär ju att han kan göra fel 80% av gångerna utan att torska pengar. Och han gör ju det för att han är för dum, enligt sig själv, för att inte kunna ta de här tradesen. Och när du börjar tänka på det sättet, då börjar du inse att det finns väldigt många case som är väldigt attraktiva på uppsidan, men där liksom nedsidan gör att du inte är så attraktivt längre. Om du tar till exempel ett 2-1 case, det finns en 2 gånger så hög uppsida som nedsida. Vad händer där om du har fel i din värdering? Då helt plötsligt kanske du får en 50-50 gamble för att du inte är till exempel jättebra på att värdera. Så du får ju också en margin of safety mot din egna dumhet, att du inte riktigt vet exakt hur du ska värdera. Om du kan hitta de här casen där du har väldigt skewed risk-reward, vilket jag tycker är rätt tacksamt som retail-investerare, för du kommer ju ha det lättare än till exempel Warren Buffett. Men sen man börjar liksom tänka på det sättet och framförallt börja ranka case efter just risk-reward, då tycker jag att det blir mycket lättare att sortera ut vilka case man ska ha kvar i portföljen versus vissa som ska ut. För förut var jag väldigt mycket så i alla fall, att hitta case, de såg jävligt intressanta ut, bra uppsida, köper. Men sen kommer nästa case. Vilket ska man hålla kvar? Båda ser ut att vara relativt lika bra. Man var inte lika säker på hur man skulle utvärdera nedsidan. Och då gör det att det blir väldigt svårt att gallra. Och du blir mest att du hoppar från tuva till tuva utan att du kanske riktigt kommer någonstans. Men om du konstant fokuserar på vad är best risk reward här, då kommer du ju minimera dina förluster, och matematiskt så kommer du ju avkasta väldigt bra över tid.
Precis, jag hade inte tänkt ta upp den pucken, men just den biten nämner ju även Greenblatt just med asymmetriska bets, som är ett annat sätt att uttrycka på ju. Det vill säga att som du säger, reward, alltså potentiell uppsida ska ju vara betydligt högre än nedsidan. Och det där tror jag överlag, det har vi pratat också om tidigare, men många är ju väldigt fokuserade på uppsida. Därav att förhoppningsbolag och så vidare är så himla populärt. Många tittar på dem och säger att oj, det här skulle kunna gå 100 gånger pengarna liksom, om de bara lyckas. Problemet är ju att folk fokuserar inte särskilt mycket på nedsidan. För problemet i den typen av bolag är ju oftast nedsidan är ju 100% också. Du kan få upp precis allting. Och går du all in i ett sånt bolag, ja men då räcker det med att ha ett enda fel, så är du på noll igen.
Ja, eller du kan ju ha rätt, men om du fortsätter köra på samma typ av trades så kommer du över tid förlora pengar. Och det är när du börjar sätta liksom din investering i de termerna. Det blir som ett pokerspel som vi pratat om många gånger tidigare. Att har du inte tillräckligt med asymmetri så kommer du över tid urholka värdet på din egna portfölj.
Precis. Ja, jag tänkte lämna Greenblatt där. Kanske slutligen bara säga också en sista rekommendation som jag också håller med om honom om. Det är att han rekommenderar också starkt att kolla på small caps så länge du har tillräckligt liten plånbok för det. Det finns färre konkurrenter och fler felprissättningar där. Tycker också personligen att det kanske är lite enklare bolag där också, precis som han är inne på. Att man ska hitta lätta bolag. Sen är det ju så att de flesta som kommer upp till large cap gör ju oftast det kanske för att de har tvingats dit helt enkelt för att man har, det har gått för bra helt enkelt.
Absolut.
Lite som Buffett återigen, hans situation.
Jag tycker att ett misstag som många nybörjare gör och blir rådgivna att göra är att kolla på stora bolag på stora börsen. Och många tänker, ja, det är antingen de eller de här förhoppningsbolagen. Men det är ju inte så. Det finns jättemånga mindre fantastiska bolag, men de är lättare att förstå. De är inte lika komplicerade. Du kommer ha mycket liksom större resa kvar. Du kommer ha större asymmetri i de här betsen för att ingen annan sitter och kikar på dem. Jag tror ju själv, hade jag satsat på det, hade min portfölj varit dubbelt eller trippelt så som den är idag. Man har lagt alldeles för mycket tid på att kolla på de här stora bolagen som är alldeles för genomlysta, där du egentligen inte har någon edge.
Nej, och där tror jag du belyser någonting jätteviktigt just när du säger att folk tror att det är antingen är det large cap i form av typ Investor eller Apple och Google på andra sidan Atlanten, eller så tror man att small cap är förhoppningsbolagen. Men det finns ju ett jättestort spektrum däremellan, som du säger. Man behöver inte gå hela vägen ner till de absolut minsta bolagen, för där är det tyvärr väldigt mycket väldigt, väldigt osäkra bets. Det finns säkert intressanta grejer också, men började särskilt kolla typ i small cap och mid cap listan, då hittar du ju extremt mycket som ändå är, kan vara stabila bolag med lite historik, men som inte är, som sagt, large cap och inte de största, mest genomlysta bolagen. Och vi har ju också pratat om det mycket i podden, att vi gillar den här lite grann runt miljarden i börsvärde i Sverige, för någonstans där har, under miljarden så har fonderna oftast inte hittat dit för att de inte kan liksom, de är för stora helt enkelt.
Ja.
Vilket också gör det ganska intressant då, att kunna komma in före dem kanske.
Jag tycker det är intressant det Kap säger. Om jag har förstått dem rätt, så de handlar ju mycket mid cap, men enligt dem själva är det ju bara för att de tvingas. För att de har mycket tjän och hade ju hellre liksom gått på mindre bolag om de kunnat. Om jag inte missförstår det.
Ja, jag vet inte, men precis, men de ligger väl också, jag tror att de ligger över den gränsen. De pratar ju ofta, tror jag, om 10 miljarder i börsvärde eller någonting, men det är just den samma princip egentligen, att man vill hamna i de här mellanstora bolagen som ändå har lite historik, de är lönsamma, ja, man kan hitta kvalitetsbolag helt enkelt, som de pratar mycket om ju. Ja, inte gå på de allra största bolagen, för de är, som du säger, redan ganska genomlysta. Det är också egentligen av samma anledning vi har gått mycket till att titta på liksom anti-ESG-bolag som vi pratat om. Alltså dels är det klart olja och så vidare som du har pratat mycket om, och det är ju på grund också av att vi har, ja, en hel bullmarknad inom liksom den sektorn, energisektorn, som har varit intressant. Men det handlar ju också väldigt mycket om att institutioner har tvingats sälja av det på grund av regelverk helt enkelt, och ja, att det ska se... Man har fått helt andra regler. Och det gör ju också det, så att en bolag blir mindre genomlysta. För att det är färre som får investera i dem. Det gör också att det är färre då analytiker som har intresse av att följa dem. Eftersom bankerna kan ändå inte sälja sen. De kan inte mäkla aktier, de där bolagen, till fonderna heller. Så att varför ska de ha analytiker som följer dem? Så att då helt plötsligt blir det en underlyst sektor också.
Ja, och det gör ju också att du kan börja kika på liksom kapitalcykeln och liknande. För när ingen investerar, alla bolag kommer ju slås ut, de som är kvar kommer få högre vinster, och över tid kommer det leda med att liksom fler investerar, fler drar sig in, vinsterna pressas ner och liknande. Läser en jätteintressant bok just nu om det, Capital Returns av Edward Chancellor, som jag kan reka. Jag har inte kommit läsa hela såklart, men handlar i stort sett om att man ska inte endast kolla på värdering, utan man liksom råds även kolla på vart i kapitalcykeln bolagen är i. Har de väldigt höga vinster till exempel, så lär det här revertas över tid för att det kommer in mer konkurrenter och i stort sett pressa ner marginalerna.
Ja, och med det boktipset så tycker jag vi hoppar vidare i programmet. Jag tänkte prata lite kort om Enad Global 7, eller EG7. En liten kommentar här i samband med rapporten som kom och som vart en rejäl besvikelse. Och det här gör vi i samarbete med vår sponsor Affärsvärlden. Affärsvärlden har en analys av EG7 som kommer i samband med rapporten, som jag tyckte var rätt intressant. Och det intressanta är också som sagt att aktien följer väldigt mycket. Det var väl 20% eller någonting på rapportdagen. Väldigt många, inklusive jag, var positionerade inför rapporten. Man trodde att My Singing Monsters, det här 10 år gamla spel som har blivit en TikTok-succé, skulle bli väldigt bra helt enkelt. Och det var bra också, och det har varit bra kvartalet innan det också. Men det var lite annat som tyngde helt enkelt resultatet. Och trots detta då, så har faktiskt Affärsvärlden i sin nya analys av bolaget gett en köprek till det här. Och då är det lite intressant att fundera på varför har de gjort det. Jo, mycket har ju hänt egentligen i det här bolaget på senaste, och de går igenom det lite mer detalj i analysen, så det här blir korta versionen av det. Det har gått egentligen från att bespottat gamingbolag, tidigare hette de ju Toadman Interactive och hade väl inte jättehögt anseende, till att nu blir den här TikTok-succén på sin My Little Single Monsters. Men nu skriver man av massvis med grejer och går egentligen då från det till också att bli en stabil verksamhet med lönsamhet i fokus, och det är det affärsvärlden riktat in sig på och tycker är intressant. Och som egentligen gör att av den här rapporten, när man tittade på den på dagen så såg det inte så kul ut. Men tittar man på det lite längre sikt så var det nog kanske kloka saker att göra, även om det var tråkigt då för alla aktieägare såklart. Som sagt, det har varit en stökig resa. Toadman Interactive, som sagt, hette det från början. Då hade de ju också mycket mer egna bolag, eller egna spel som de utvecklade. Sen liksom eftersom Embrace gick så bra, då skulle ju alla bli förvärvsbolag. Det var ju verkligen serieförvärvar hos ett tag på börsen. Det har man nästan glömt bort nu, men alla skulle vara serieförvärvare. Och det skulle även Toadman Interactive vara, för då de bytte namn till Enad Global 7. Men det har ju liksom lite grann, nu ska ju det ut igen, så att säga. Och då har man även förändrat ägarsituationen väldigt dramatiskt. Bland annat fick medgrundaren och tidigare vd Robin Flodin lämna sin post 2021, och under 2022 sålde han alla sina aktier. Och idag kan man väl egentligen koka ner till att nyckelpersonerna istället är ordförande Jason Epstein. Han är tidigare från Daybreak, och det var en studie som köptes av EG7 under 2020. Och sen är det också nuvarande vd Ji Ham som också har en bakgrund egentligen från Daybreak. Så man kan säga att de här två personerna har blivit de nya nyckelpersonerna i EG7. Och de har även tagit in en ny finanschef, bytt ett gäng tidigare personer i både styrelse och ledning. Så att väldigt ny management egentligen EG7, och då också ett nytt fokus framåt. För som jag sa, rapportbesvikelsen, den kom ju, eller den var ju till stor del drivet av att man hade enorma förväntningar på My Singing Monsters. Men det som gjorde att man blev så besviken och att aktien reagerade sig ner, det var att man gjorde jättestora nedskrivningar av tidigare projekt som ingen egentligen hade väntat sig kanske, eller var beredd på. Men det var väl det som egentligen kanske var tråkigt för rubriken och tråkigt för aktien just den dagen, men en bra grej långsiktigt. Det finns en tanke med att man gjorde de här jättestora nedskrivningarna. I princip så skriver man ner alla in-house-projekt som man har på att utveckla. De kommer fortfarande slutföra, som jag har förstått det, så det kan ju bli liksom en intressant option, men man skriver i princip av alla kostnader man har dragit upp och aktiverat. För att man säger att det inte är det här vi ska hålla på med längre. Liksom, vi ska hålla på med en helt annan business nu. Och insiders i bolaget fattade ju att det här är en bra grej långsiktigt. Och att rapportrevisionen var liksom lite väl panikartad. Och köpte därför massvis med aktier under dagen. Och sen såg vi också att aktien återhämtade stora delar av raset dagen efter. Vi hade ju som tur var lite flytare också, att vi sparade våra aktier också. För att det kändes som att det här är lite för panikartat. Och dagen efter fick man ju kunna sälja dem till en helt okej kurs. Den föll väl 20% någonting på rapporten, och sen gick den väl upp 15 eller 20% dagen efter. Vad gör då EG7 framåt? Jo, man ställer egentligen om bolaget till att bli mer en konsultverksamhet faktiskt. Och därav att det då blir betydligt lönsammare också. Inte allt med de här roliga optionerna i form av att spel då som kan slå och bli TikTok-succéer och så vidare. Utan fokus nu ska vara en konsultverksamhet där man egentligen då hyr ut sina utvecklare, som jag förstår det, till andra projekt. Det blir mycket mer stabil verksamhet, mycket mer lönsam. Tråkigare, men andra sidan mindre spekulativa spelsläpp, och lättare då såklart att räkna på. Och apropå räkna, affärsvärlden, de har räknat på det här och de hävdar sig se en uppsida i base caset som de har tagit fram, så är uppsidan enligt dem då runt 40%. Så de har som sagt satt ett köpråd på det här, vilket jag tyckte var intressant då. Sen, kanske inte behöver ta den diskussionen igen, men man kan väl diskutera om det verkligen var så snyggt gjort med de här avskrivningarna, och sen att insiders då köpte massivt makt och så vidare. Man kan väl spekulera lite att det kanske var ett bra sätt att komma in billigt också för insiders och köpa mer aktier genom att göra det, med tanke på att de visste vad förväntningarna var. Men, strunt samma, in och läs affärsvärldsanalysen i alla, för den var väldigt intressant och väldigt läsvärd. Och det gör du såklart, det finns en länk i avsnittsbeskrivningen. Och har du inte affärsvärld idag, då använder du koden MARKETMAKERS i ett ord och får halva priset första 3 månader på Affärsvärlden Digital. Länk finns i avsnittsbeskrivningen även till det. Och vi säger stort tack till vilka då, Fabian?
Affärsvärlden!
Tack!
Ja! Förra veckan snackade vi SVB, Silicon Valley Bank. Denna vecka blir det lite Credit Suisse.
Just det, en riktig kvalitetsbank.
Exakt. Det är mycket action på marknaden nu. Varför ska man sitta och leta case där man kan sitta och prata om nyheter som man kan ha glömt bort om en månad eller ett år istället?
Men jag tycker ändå det är ganska intressant, för det är många som inte riktigt förstår heller. Man läser rubriker och...
Det är det.
Jag har hört liksom jättemycket konstiga missförstånd Silicon Valley Bank. Många som tror att det verkar vara liksom hela Silicon Valley är Silicon Valley Bank, typ. Och det är mycket spekulationer och folk som inte förstår. Så jag tror ändå att det är en viktig sak i folkbildningen att försöka förklara lite grann vad som faktiskt händer med de här bankerna, och om det faktiskt får någon påverkan eller inte, på större påverkan.
100%, och då håller jag med, och det är lika bra liksom att läsa på själv för att inte drabbas av panik och fatta vad som händer. Men det är kul, för vi snackade ju förra hösten om att Credit Suisse, då drog de en så kallad SVB. De gick ju ut till sina aktieägare, sa att de inte alls hade några problem. Investerare skulle hålla sig lugna och liksom inte göra något förhastat. Och i efterhand, då så kommenterade vi lite, ja, det är nog inga liksom risker just nu. Men går fram 6 månader senare, så visar det sig att de här riskerna har förverkligats lite. Man kanske inte alls skulle vara så lugn som Credit Suisse ville att man skulle vara.
Vi pratade om det förra veckan, att det värsta man kan göra är alltid att säga att det finns ingenting att oroa sig för då börjar alla undra, varför skulle vi oroa oss? Och så börjar man gräva.
Exakt.
Jag såg en rolig liknelse här. Gabriel Mellqvist på Dagens Industri, han skrev om häromdagen, för det var ju en stor aktion också i samband med Credit Suisse och SVB och allting, så har ju världens centralbanker slutit samman då för erbjudet att se till att det ska finnas likviditet i systemet. Och det har varit mycket diskussioner också om varför man bailar ut nu de som hade pengar hos Silicon Valley Bank och så vidare. Och allting handlar ju hela tiden, säger ju Fed och de andra centralbanken, att det handlar om att skapa stabilitet och trygghet, och vi ska lita på systemet liksom. Det är därför vi går in och räddar det här. Och nu var det ju Bank of England, Bank of Japan, ECB, Fed, även Swiss National Bank och någon till, och sådär, har gått samman och sagt att vi ska erbjuda likviditet nu till de här bankerna, och så att det inte ska bli något problem i systemet och så vidare. Och det är lite kul då, för att de gör ju det för att signalera som sagt trygghet, att vi ska känna att okej, de har oss om ryggen, det är ingen fara. Men det var då som sagt Gabriel Mellqvist på Dagens Industri sa det, att det är dock lite som att se ett gäng poliser springa fram på gatan, att kommer kravallpolisen på gatan, då kommer man ju liksom, absolut, man gillar poliser och de ser till att hålla gatan trygga, men man skulle inte känna sig, känsla av trygghet är inte den första impulsen om det kommer ett gäng kravallpoliser springande mot den och skriker, det är lugnt! Det är ingenting lugna att oroa sig för.
Ja, nej men verkligen, verkligen.
Och då undrar man ju lite vilka det är de jagar.
Och Bloombergs Matt Levine, som är en svinbra kolumnist, han skrev nyligen att banks are speculative investment funds graft on top of critical infrastructure. Och på svenska innebär det ju att banker älskar att spekulera, men de är ju också liksom kritisk infrastruktur från vårt samhälle. Och vad är resultatet här? Jo, de kräver ju subvention och likviditet under hot om ekonomisk kris som kommer påverka alla.
Ja, och de skapar alltid krisen hela tiden.
Exakt, och med
det är ju faktiskt, man kan ju faktiskt bli galen på banker. Nu ska jag inte försvinna iväg på den tangenten, men man blir ju galen på banker. Just som du säger, för det är en kritisk infrastruktur. Det är därför Fed och alla går in och backar dem hela tiden. Men man blir ju galen på att de som söker sig dit också heter att skapa de här kriserna.
Exakt, det är en typ av, det är som med politiker. Det är en typ av människa som vill bli politiker. Men liksom med tanke på hur man sköter det här med SVB och med Credit Suisse, och som vi ska gå igenom lite i avsnittet, för SVB så har man ju, och i USA bland annat, har man ju effektivt sett tagit bort den här capen för insättningsgaranti. Liksom alla ska ju få tillbaka sina pengar. Man tillåter lån med påhittade tillgångsvärderingar, som man ska kunna värdera alla tillgångar till par för att få likviditet. Så det är rätt tydligt här att de här hoten fungerar från bankerna.
Precis, bankerna tar för stor risk, och när det skiter sig och de inte tjänar pengar på det, då hotar de med att världen kommer gå under, och då får de hjälp, kommer stoppa på staten och rädda dem.
Exakt, men tillbaka till Credit Suisse. Det här är väl kanske inte liksom jättenyhet, att Credit Suisse är bara en liten skitbank egentligen. Liten var den väl inte, men det var en skitbank. De har ju trots allt gått från att vara en topp 10 bank i termer av market cap till topp 200-ish liksom innan förra veckan och allt det som hände. Nu slutet satt de väl på en market cap om cirka 7 miljarder dollar eller något sånt, liksom småpotatis.
Ja, men det är väl ungefär, det är inte ens dubbelt upp mot Nordnet, tror jag, börsvärde.
Exakt, och liksom den här banken...
Inget ont om Nordnet, men, nej, men det är lite skillnad i storlek.
Nordnet är inte stämplat som en liksom global, systematiskt viktig bank som skulle liksom få hela världsekonomin att rasera om det gick under. Men banken har ju haft problem i hur många år som helst. Liksom ett smeknamn för Credit Suisse var ju Debit Suisse, för att de bara eldade upp pengar. Så det är inte heller jätteförvånande att det här hände. Liksom, det är en av de bankerna man bara, okej, Credit Suisse, makes sense.
Verkligen. Och det var ju flera stycken som spekulerade redan innan det hände, att undrar om det är Credit Suisse som är nästa att falla.
Ja, men ska vi gå in lite på vad som hände med Credit Suisse då? Den stora skillnaden mellan SVB och Credit Suisse är att medan SVB fick en likviditetskris som vi pratade om förra veckan, så följer ju Credit Suisse helt enkelt för, som vi sa, ett jäkla kastbolag. De vet inte hur man sköter en bank. De har haft extremt många skandaler senaste året. Det var pengatvätt, det var spionering, det var data leaks. De har varit involverade i Archegos och Greensill. Archegos för den här fond, tog stora fonden som liksom blew up. Förlorade jättemycket pengar. Så att, liksom, trots att de har varit med på alla de här fuffensgrejerna har de ändå inte lyckats vara lönsamma. Man tycker att om du ska hålla på med kriminalitet och liknande, liksom tjäna lite pengar på det. Det är helt galet. Credit Suisse, de har ju försökt göra en turnaround. Anställde en ny vd för något år sedan. Sålde av sin investment banking avdelning. Reste lite pengar från Saudi. Men de lyckades ju inte vända skutan. Och det som egentligen blev deras liksom slutgiltiga undergång, spiken i kistan, var ju när man skulle släppa senaste rapporten. Inte bara släppa rapporten, man var ju tvungen att senare lägga den, första varningstecken, och sen rapporterade man, eller man flaggade att det fanns liksom problem med rapporten innan den släpptes. Det här gillade ju inte marknaden, och sen när marknaden läste rapporten så blev de inte mycket gladare, för att jag och Credit Suisse, de rapporterade en förlust om strax över 7 miljarder frank. Och en schweizisk frank är väl ungefär värderad som en dollar, om jag inte misstar mig. Så typ 7 miljarder dollar. Och man hade även utflöde på 140 miljarder från sin wealth management-avdelning under fjärde kvartalet 2022. Och det här är alltså en tredjedel av all liksom, deras wealth management-kapital. De hade flödat ut på ett enda kvartal. Och det var väl typ deras bread and butter nu för tiden när de gjort show med sin IB-avdelning. Så att, ja, marknaden reagerade inte positivt på det här. Aktien såldes väl ner som mest 28% ändå. Och då var det ner 75% på ett år. Och visar ju att det här var ju inte kvalla i det här bolaget. Obligationer, de följde ner till riktigt distressade nivåer. De låg väl och guppade där 80-90 cent på dollarn innan. Föll väl så låg som 60 cent beroende på vilka man kikar på. Och framförallt så triggar det en jäkligt otrevlig nedgång i bank och index i resten av Europa. Jag fick erfara det, för det gjorde jätteont om stjärten dagen efter. Men har man ju återhämtat sig efter, vilket är skönt. Pricken över it var ju den storägaren. Southern National Bank, som var de som alltså köpte in sig ett år tidigare, fick förfrågan i en intervju om de var sugna på att öka sin position i Credit Suisse. Och svaret var absolutely not. Och det är något du ska säga i sånt här läge, då är det inte absolutely not. Han försökte ju fixa det genom att sen säga men det är på grund av regleringar och liknande saker. Men skadan var ju redan skedd där. Så att, liksom, kontentan här är du i en sån här situation framöver, var lite försiktig med hur du uttrycker dig, för du kan få en hel bank att fallera.
Ja, jag tror att för övrigt Saudis nationalbank har ju förlorat, räknar man väl, över $1 miljard på sin Credit Suisse investering. Så det var ju ganska rätt tråkigt. Den får ju nästan vad heter det? Får ju nästan Alektas förlust i SVB och se lite mildare ut.
Ja,
men ja. Alekta gick ju ut nu och sa att de hade sålt hela sin position i First National Bank, var väl den banken.
Ja,
och
First
Republic Bank, förlåt. Och den var upp 60% idag, så det kanske de inte skulle ha sålt.
Ja, men de sålde den till en förlust på $700 miljoner.
Precis, och de har ju varit ute och förklarat, försvaret sig nu med det. Och det verkar inte som att någon ska sluta eller någon kommer få något straffuttaget, trots att, vad var det, 20 miljarder svenska pensionspengar är borta. Och man hävdar bara att, ja men alla analytiker sa ju att det här var trygga köp för bara några veckor sedan. Och så kan man känna att, ja men lite ansvar får man väl ändå ta också för sina investeringar. Det är det klassiska med fonder som säger, och
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Tjänstemän, att man lutar sig bara på alla andra. Man vill inte göra någonting annorlunda mot alla andra. Och alla andra sa att det var okej, så då måste det vara okej.
Exakt, och det är det som är så läskigt med alla de här bolagen. Det är ju bara tjänstemän, det är ju bara de som följer regler som får jobba på sådana ställen. Och liksom, som alla vet, det är inte så att tjäna pengar i marknaden och tar minst risk. Det är liksom motsatsen, att försöka vara lite contrarian och gå emot det när du kan och inte bara lyssna blint. Jag ska gå in på det sen också. Men ja, det är faktiskt helt otroligt. Till slut i alla fall så fick ju Schweiz centralbank gå in, langa in ett lån på cirka 50 miljarder frank till Credit Suisse för att liksom, de skulle kunna öka upp sin likviditet. Ge lite illusion om att de backar Credit Suisse och investerare ska kunna ta det lite lugnt. För en anledning varför marknaden reagerade som de gjorde är ju för att Credit Suisse var klassat som en global och systematiskt viktig bank, som vi precis nämnde när du tog upp Nordnet. Om de faktiskt är det är ju en annan fråga. Men om de är det så innebär det såklart en stor, liksom, stora konsekvenser för den globala ekonomin och det finansiella systemet om de skulle fallera. Och då blir marknaden såklart lite rädd. Men såklart, som ni redan vet, det här räckte inte. Och i söndags blev det klart att UBS köper upp Credit Suisse för typ 3 miljarder frank. Höjdes väl lite från, jag tror det var 2 miljarder från början. Liksom soft skambud. Antagligen är det inte ens värt det, å andra sidan. Men UBS får också en likviditetslina på 100 miljarder. De får en förlustgaranti på cirka 10 miljarder dollar. Det som är intressant här är ju att staten och statliga myndigheter helt liksom förbi, liksom omkringgick aktieägarna i det här. Aktieägare fick inte rösta på det här. Hade ingenting att säga till om, utan det här var ju liksom tvångsförsäljning till UBS. Och det här är nog en risk som inte många såg framför sig att du hade som aktieägare i en schweizisk bank.
Nej, det tänkte nog inte Saudi Brandt när de investerade i det.
Nej, liksom, det här skulle du kanske kunna tänka dig om du investerar i tredje världen. Då är det nog en rätt stor risk. Men inte när du spelat i Schweiz av alla länder som de flesta tycker är en... lite av en kapitalistisk safe haven.
Om någon inte vet, UBS är också en schweizisk bank. Union Bank of Switzerland är väl också en av de största bankerna i... Jag vet inte om de är största i världen, men de är absolut en av de största i Schweiz i alla fall.
Absolut, och Credit Suisse största konkurrent.
Och också en gammal, trygg bank. Ja, precis.
Ja, trygg. Vi får väl se. Vi får väl se. Jag kanske skulle trycka sig så.
Och också en kul grej apropå konkurrenter. UBS skickade ut ett PM att de köper Credit Suisse. Credit Suisse skickade ut ett PM att de gör en merger med UBS, tyckte jag lite roligt.
Ja. Men sen så är ju frågan också, kommer andra banker falla som Credit Suisse? Kanske, vem vet, men troligtvis inte. I alla fall inte på samma sätt som Credit Suisse. Credit Suisse var en liksom, det var ju en långsam implosion. Jag tror inte att det liksom, när du tänker efter, är att det var direkt oväntat, även när du kollade på det tidigare. Det kanske timingen var ju liksom spektakulär, men att det till slut skulle gå under var nog inte liksom, det var nog inget frågetecken kring det. Aktien var ner cirka 90% senaste årtiondet, även när du räknar bort 2023. Så att, det visar ju på liksom vart det här bolaget var på väg. Som sagt, problemet för Credit Suisse här var ju att man var en taskig business. Det var väldigt annorlunda från SVB. Så att det är inte som så att alla de här bankerna har samma problem och alla banker i sektorn har samma problem. Det är två skilda case här. Credit Suisse, ja, det var en skitbank. De kunde inte ens vara lönsamma när de bröt mot lagen. Men jag tycker det är viktigt här att liksom punktera och peka ut, som vi också gjorde förra avsnittet, är att europeiska banker har tuffare reglering än vad SVB hade. Och det här är dels för att det verkar i Europa och dels för att det är en systematiskt viktig bank. De regionala bankerna i USA har mycket mer relaxed regulations. De har inte lika strikta regleringar. Och det gör ju att många av de bankerna inte lever upp till liksom, likviditetskraven man kanske vill ha, vill se en bank. Medan de europeiska bankerna gör det. Jag tror det var BNP Paribas som kom ut med liksom hur mycket som helst om likviditet och sina räntehedgar och allt det är tokchill.
Och det är väl därför många har reagerat på varför då bailar man ut SVBs depositor, alltså de som hade pengar hos SVB. Varför får de mer än vad insättningsgarantin egentligen gör? Och det har väl egentligen bara att göra med att Silicon Valley, alla bolag, alla stora techbolag och startups där, inte stora techbolag, men alla tech startups där, som har rest väldigt mycket pengar, det var ju helt enkelt deras husbank till stor del, och de hade ju alldeles för mycket pengar i den lilla regionala banken. Men det betyder också helt enkelt att skulle man wipa den och säga att nej, ni får inte min insättningskonton, då liksom halva Silicon Valley är ju borta då i princip. Alltså det är en väldigt, väldigt stor, vad säger man, wealth destruction, alltså en väldigt stor förlust av kapital egentligen som man skulle skapa. Det handlar väl mycket om det, att man försöker trygga upp, plus att man inte vill att det ska få sprideffekter, att se folk att oj, den där banken föll, då undrar man över nästa bank och så det, faller den och så vidare.
Det är ett stort problem också, för att alla de regionala banken har ju liknande regleringar, och har du inte tillräckligt med likviditet på nästa bank, ja då kommer ju, om det blir en bankrun, kommer ju liksom, det blir som en dominoeffekt. Men det du säger...
Precis, så det kan bli systematiskt problematiskt. Sen tror jag också att det har mycket att göra, som sagt, med att Silicon Valley har satt mycket pengar där. Och det är egentligen väldigt mycket kapital som skulle gå förlorat, som skulle skada USAs ekonomi.
Absolut, du hade ju liksom förstört en hel industri i stort sett, eller liksom set them back några år. Vilket såklart också är problematiskt. Jag menar, hade massor med, vet inte, svensk industribolag också suttit på samma jäkla bank, vilket de kanske gör, vad vet jag, då hade ju Sverige också gått in och tryggat upp det, för du kan ju inte liksom ha alla svenska industribolag omkull, för då är ju Sverige kört. Så det förstår man ändå. Så trots att Credit Suisse var Europas sämsta bank, så nådde man ju trots allt, till skillnad mot USA, de här regionala bankerna i USA, ändå likviditetskrav. Man hade hedgat sina räntor, sin ränteexponering och så vidare. Men man hade bolagsspecifika problem som gjorde, liksom, man kunde inte driva en bank helt enkelt. Man gillar att göra skumma grejer, och det var inte så jättebra för lönsamheten. En skum grej är till exempel deras AT1-obligationer, Additional Tier 1. Nu finns det mycket konspirationsteorier här om att Schweiz har helt liksom
AT1 har ju varit veckans snackis, minst sagt. Sak som de flesta inte känner till för en vecka sedan, och nu är det alla pratar om.
Exakt, och grejen är här att de är obligationer och liksom konkurser är ju så att de som wipas först är aktieägarna, och sen är det liksom de som har skitobligationerna, och så blir det så här högre upp, då har de bästa obligationerna, kanske det finns lite pengar kvar till dig. Om du lyssnar på de som man ser kring finanskrisen, fattar ni liksom lite mer hur det där fungerar.
Men precis, alla former av konkurser handlar om det, att det finns ju olika nivåer av kapital, och det är det som är grejen med aktier, det är därför också aktierna kan ge bäst ränta, för att du tar högst risk också.
Exakt, och grejen här nu ju är att det verkar som att aktieägare ska få ut lite pengar, medans just de här AT1-obligationsägarna ska bli helt wipade. Och det har ju många tolkat som att Schweiz och Finma, vilket är deras liksom finansiella myndighet, har gjort en ändring i liksom ordningen här, eller rättigheterna här, för liksom i skyldigheter. Men det är inte alls sant, för i prospektet och i diverse presentationer om fixed income på Credit Suisse hemsida står det rätt tydligt att de här AT1-obligationerna kan eventuellt wipas innan equity. Så det är väldigt skumt. Det är inget att förvänta dig. Och jag förväntar inte dig att en retail-investerare ska liksom sitta och läsa sådana här prospekt och förstå det. Men är du en institution och får några millar i lön för att liksom investera det här, då kanske du ska läsa prospektet. Då kanske du ska ha koll på det och inte bara oj, jag trodde det var som allt annat. Den är rätt irriterande. Det blir som hela Alekta-grejen, fast för andra institutioner. De har inte gjort någon DD, men sitter ändå där och harvar hur mycket pengar som helst. Men, som sagt, den stora risken som många ser är väl att det eventuellt skulle kunna bli någon typ av contagion. Du vet ju inte vad Credit Suisse har på böckerna eller vad någon annan har för Credit Suisse tillgångar på böckerna. Vad jag läst mig till så är det många som har sänkt sin exponering mot Credit Suisse de senaste åren, just för att writing's been on the wall. Men det är väl det många är rädda för, att det ska bli någon fallout här. Och därför, som Niklas sa, så har ju Fed och andra centralbanker nu säkrat upp att banken ska ha ökat tillgång till amerikanska dollar för att förhindra fortsatta likviditetsproblem. Ett intressant tankeställare här är, hur ska andra länder kunna köpa dollar om det blir större efterfrågan? Måste de då börja trycka sin egna kosing? Vem vet, påverkar inflationen? Vi får se framöver. Detta håller ju fortfarande på att spela ut sig. Det ska bli väldigt, väldigt intressant att se vart vi hamnar.
Ja, och vi ser definitivt att dels har det ju då, ja, om de använder de här likviditetslinjerna, har det tryckts väldigt mycket pengar igen, och då kanske quantitative tightening är över för den här gången. Vi ser ju också att det har ju prisats om, precis som vi pratade om förra veckan, det här med räntesänkningarna. Nu tror jag att så senaste var att räntesänkningen var eventuellt redan börjat inprisad i juni nu från Fed. Det skiftar ju väldigt fort. Och dessutom, som en liten bonus på det här, så såg jag också att guld nu gått bättre än börsen sen vi fick nollräntor i slutet av 2014. Så det är lite kul.
Ja, äntligen. Vi har ju pratat om guld mycket, men det känns aldrig som man får liksom att guld får sitt rättfärdigande. Men äntligen så är den där och tar numero uno.
Inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var rena eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Och vi vill rikta ett stort tack till vår sponsor Affärsvärlden. Så att kolla in länken i beskrivningen. Finns en till deras analys av EG7. Och så finns det också förstås vår kampanjkod, helt enkelt, där du kan få ett lite billigare pris.
Kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och EUcaps@marketmakerspod. Och på tal om EUcaps har nu Gapwaves anslutit sig. Så in och kika!
Och sist, men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.